Låt oss be. I förundran närmar vi oss korset, Fader. Vi förstår inte djupet och vidden av det. Men vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att du gav din son för vår förlossnings skull. Och jag ber nu att du välsignar predikan. Att du leder mina ord till din ära. Och att du låter dessa ord få landa på rätt sätt i församlingens hjärta. Välsigna alla som hör. Och öppna trons öga enligt din vilja. Amen. När vi nu firar långfredagsgudstjänst och stannar till vid Jesu Kristi nerblodade kors, så måste jag säga direkt, det finns ingenstans som jag hellre vill vara. Därför att här känner vi allvaret. Här möter vi någonting verkligt. Det verkar som att doften av blod och våld tillsammans med bilder av förräderi, av svek och av korruption och vrede är någonting som är begripligt för oss människor. Här får vi en uppfattning. Vi får en bristfällig och begränsad uppfattning förstås, men vi får ändå en uppfattning om att det betalades ett svindlande pris. Det finns ingenstans jag hellre är än vid korset, därför att det här är vad allt handlar om. Det här allt avgörs. Här har vi det kristna glädjebudets absoluta kärna. Om du förstår vad korset handlar om, så förstår du vad den kristna tron handlar om. Och om du missförstår korset, så kommer du också att missförstå hela den kristna tron. Så fort jag ser korset, och i synnerhet när vi stannar till vid korset en dag som denna, så letar sig den djupaste av glädje in i mitt hjärta. Vi försöker, vänner, vi försöker att skapa en sorts allvarsam atmosfär under långfredagen. Och vi försöker att leva oss in i Jesus sista timmar som präglades av så mycket svek och så mycket smärta. Men samtidigt vet jag ju vad korset handlar om. Vilket innebär att när lidandet är så mest besinningslöst, så blir min tacksamhet som allra störst. För jag är ju en del i den här berättelsen. Och det är du också. Korsets budskap är inte bara ett historiskt dokument som vi har fått uppläst för oss. Det är ett historiskt dokument som har bäring på ditt och på mitt liv. Det riktar sin udd mot oss och det kräver av oss att vi förhåller oss till det. Att vi gensvarar på det ena eller på det andra sättet. Korsets budskap lämnar ingen oberörd. Jag vill ägna den här predikan åt två punkter. För det första vill jag säga någonting om själva budskapets natur. Det vill säga vad det är för sorts budskap vi har hört. Och för det andra vill jag säga någonting om budskapets innehåll. Och det går förstås inte. Jag vill hela tiden ursäkta mig. Det går inte att tala uttömmande om det här. Men jag vill i alla fall ge dig något. Så för det första. Korsets budskap. Korsets budskap är goda nyheter. Det är nyheter som är goda på grund av dess innehåll. Och det ska vi återkomma till. Och det är nyheter på grund av dess historicitet. Det är något som har hänt. Det har hänt i historien. Det går att verifiera genom historiska studier. Och nu tänker jag inte ge ett försvar här för evangeliernas historiska trovärdighet. Jag vill bara säga att den är rigorös. Den står i en klass för sig när det gäller dokumenterade historiska händelser. Men jag vill hellre säga något av vad det innebär att det är goda nyheter. Det innebär att det inte är goda råd. Det är en viktig skillnad mellan goda nyheter och goda råd. Att ge råd är att ge vägledning i vissa frågor. Du kanske står inför en utmaning, en särskild utmaning. Den har ännu inte hänt, du står inför den. Och jag ger dig råd i hur du kan hantera, möta denna utmaning. Nyheter däremot, det är en rapport om något som har hänt. Du kan inte göra något åt det. Det är något som redan har gjorts och det enda du kan göra är att förhålla dig till det, gensvara på det. Föreställ dig en grekisk kung under antiken. En kung som går ut i krig. Han vill försvara sitt land och det kommer en invaderande armé. Och han måste gå ut och möta denna invasion. Om kungen nu besegrar den invaderade armén så sänder han tillbaka budbärare. Glada budbärare, angeloi, till huvudstaden. Dessa angeloi är bärare av goda nyheter, av evangelium. Och de evangeliserar, de ger en redogörelse för vad som har hänt. De säger: motståndaren är besegrad och segern är fullbordad. Gläd er! Gå nu och lev era liv i den fred och den frihet som har vunnits åt er. Men om kungen inte besegrar den invaderande armén, utan om fienden liksom bryter kungens försvar, då sänder kungen tillbaka militära rådgivare. De ska organisera ett försvar och de ger råd till folket i staden. De ger riktlinjer och de ger strategier för hur detta försvar ska kunna organiseras. Då är det dags att kämpa för sina liv. Alla andra religioner sänder militära rådgivare till sina folk. Alla andra religioner säger: om du vill nå frälsningen, om du vill nå friheten, så måste du kämpa för ditt liv. Alla andra religioner ger råd, riktlinjer, strategier och uppmanar sina folk att kämpa för att vinna. Men korsets budskap är goda nyheter. Vi sänder inte rådgivare. Vi sänder budbärare som förkunnar glada nyheter. Det betyder inte att det inte finns något för oss att göra. Att vi kan vara likgiltiga, att vi kan vara apatiska inför det vi hör. Men beroende på om det kommer militära rådgivare eller om det kommer bärare av goda nyheter, så är gensvaren helt olika. Å ena sidan ett gensvar av glädje, å andra sidan ett gensvar av fruktan. Alla andra religioner ger råd och de driver allt du gör av fruktan. Men när du hör evangeliet, att allt har fullbordats åt dig, så blir gensvaret bara tacksamhet och glädje. Eller hur? Vad är då dessa goda nyheter? Hur kan nyheterna om ett blodigt kors, nyheter om svek, lidande, om död och mörker, hur kan dessa goda nyheter vara goda? Och då kommer vi till den andra punkten. Den handlar om budskapets innehåll, den är lite längre. Här vill jag utgå från tre verser i Romarbrevets tredje kapitel, vers 23-25. Och jag kan återigen inte ge en uttömmande utläggning här, utan jag bara studsar mot dem. De får bli en hjälp för oss att förstå något av vad korset förkunnar. Det första vi måste förstå, om vi ska förstå korsets goda nyheter, är något om den mänskliga naturen. Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Bibeln är glasklar över det faktum att alla människor inte bara har syndat, utan alla människor är syndare. Och Paulus säger även i Romarbrevet 6:23 att syndens lön är döden. Och det innebär att jag i just denna predikan kan använda ett annat ord som beskriver människans tillstånd. Och det ordet är död. Död. Om vi går tillbaka till första Moseboken och berättelsen om skapelsen, så ser vi att Gud skapade ett paradis för människan. Men han drog en gräns och sa: den dag du äter av det trädet ska du döden dö. Mot ta mot. Döden dö. Det är en dubblering av det hebreiska ordet för död. Du ska dö, dö. Det är alltså en stark betoning. Du ska inte bara dö utan dö, dö. På något sätt så måste det vara mer död än död. Märkligt nog. Och så blev det. Omedelbart som de åt av det trädet så kan vi se konsekvenser i människans liv. Konsekvenser som bäst kan summeras i ordet död. Till att börja med kan vi se att människan dog andligen. Tidigare hade de umgåtts med Gud. De hade promenerat i paradiset i den svala kvällsvinden. De brukade möta honom med kärlek, med tillgivenhet och med helig tillbedjan. Men nu gömmer de sig för honom. Korruption har liksom trängt in i deras andliga varelse. Och de dog andligen. De blev avskurna från Guds närhet. Och att människan är död andligen blir helt uppenbart när vi läser Nya testamentet. Till exempel säger aposteln Johannes att vi vet att vi har passerat från död till liv när vi älskar våra bröder. Det är liksom ett bevis på frälsningen att vi har passerat från död till liv. Aposteln Paulus säger gång på gång, till exempel i Efesierbrevet 2, att vi har gått just från död till liv på grund av vad Jesus har gjort. I sitt naturliga tillstånd, i själva utgångspunkten, är människan död andligen. Död. Det är inte bara en fråga om att vi är sovande andligen eller okunniga eller otränade. Vi är döda. Och så ser vi andra aspekter av den mänskliga naturen som drabbades efter att de åt av trädet. Och även om vi inte kan kalla det för död på samma definitiva sätt, så kan vi gott och väl tala om sönderfall. Och i den bemärkelsen död, eftersom den tidigare helheten var brusten. Till exempel kan vi se att människan brast inombords. Vi skapades hela, men efter den dagen förstördes människans inre. Plötsligt blev vi främlingar för oss själva. Och vi började tala om skam och rädsla. Sen kan vi se att människans sociala samspel brast. Vi blev individualister. Vi upptäckte att vi var nakna och vi måste ta på oss kläder. Och det finns ett främlingskap mellan könen. Och dessutom kan vi läsa om hur Adam och Eva skyller ifrån sig när Gud konfronterar dem om deras synd. Men det tydligaste tecknet som kommer att känneteckna den mänskliga naturen är ju den fysiska döden. Adam och Evas son Abel dog av sin broder Kains händer. Och i kapitlet efter det ser vi mycket mer. Det står hur person efter person föds, får barn och dör. Föds, får barn och dör. Varje dag, varje minut, till och med varje sekund sen dess, i alla fall just nu, varje sekund, så är det någon människa som drar sitt sista andetag. Hittills i år har ungefär 15 miljoner människor dött. Det är 112 människor per minut. Och då har jag inte ens räknat de 10 miljoner aborter som hittills har skett i år. Vi lever i sönderfall. Den fysiska döden är allas vår lott. Men den fysiska döden är inte ens det värsta. Bibeln talar om något som kallas för den andra döden. Och exakt vad denna andra död innebär är svårt att säga, eftersom bibeltexterna talar om det här i olika bilder. Det är till exempel en plats av evig dom. En plats av mörker utanför faders hemmet. En plats av plåga där maskarna aldrig dör och där elden aldrig släcks. Uppenbarelseboken talar om en sjö av eld, den andra döden. Så den mänskliga naturens tillstånd kan beskrivas i termer av död. Vi är andligt döda och i väntan på den fysiska döden. Och också den andra döden, den mer genomgripande döden. Död, den hänger över våra liv som en mörk skugga. Och vi försöker desperat att ignorera den, men den finns där lika fullt. Vår största mänskliga tragedi är inte brist på pengar. Eller brist på arbete så att vi kan tjäna pengar. Det är inte vacklande hälsa, det är inte svaga sociala skyddsnät. Det är döden. En dag, vem du än är, kommer du att dö. För somliga kommer den dagen snart. Kanske hastigt och oväntat. För andra är den längre bort. Man får vänta länge. Kanske till och med längre än man önskat. Men döden kommer till alla. Syndens lön är döden. Och frågan om huruvida du får smaka också den andra döden beror på det budskap vi talar om idag. Så ser det mänskliga tillståndet ut. Människan är död andligt och vi kommer att dö fysiskt och därefter väntar den andra döden. Men de goda nyheterna som korset förkunnar är att Gud har givit ett svar på döden. Det är Guds verk från början till slut. Och det budskapet lyder: döden är död. I Jesu Kristi död har också döden dött. Romarbrevet 3:24-23 då. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, vers 24. Och förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Jesus Kristus. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Här i ordet friköpa finns en rymd av innebörd. Att friköpa handlar om att köpa tillbaka eller betala en lösen. Om jag till exempel har parkerat min bil så illa att den måste boxeras bort, så får jag åka till platsen där den finns och betala en lösensumma för att få tillbaka bilen. När jag har betalat så får jag ett kvitto på att bilen är friköpt. Bibeln säger att vi människor hålls i syndens och dödens bojor tills dess att fullgod betalning har skett. Och denna betalning måste ske till Gud själv eftersom han är den som dömer rättvist. Det står ju flera gånger i Bibeln. Hans är hämnden och han ska utkräva den. Ingen ondska får gå ostraffad. Men då säger Paulus i Romarbrevet 3:24 att denna betalning har skett av Jesus Kristus. Han har friköpt oss. Han har gjort det som en lidande ställföreträdare. Guds eviga son, den andra personen i treenigheten, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som fadern. Han har stigit ner från himlen, tagit mandom och blivit människa. Han föddes som ett litet barn i Betlehem och han var en smärtornas man, väl förtrogen med lidande. Och han togs till fånga genom förräderi och han drevs igenom denna skenrättegång och han hånades och piskades och hängdes sedan naken upp på ett kors inför allas beskådan. Och om vi stannar till i Getsemane som vi har hört läsas, och ser hur han ligger på sina knän i bön inför fadern. Han visste vad som låg framför. Han visste att han skulle dricka den bägare som var fylld till bredden av Guds vrede mot synden. Han genomled det värsta av lidande, skakad i sitt innersta. Och han ber till fadern, om det är din vilja, ta denna bägare ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Och det står att han kommer i svår ångest. Och hans svett blir till blodsdroppar som faller ner i jorden. Och till sist står han upp och tar det sista steget mot korset. Och när han hängde där så var det inte bara det fysiska lidandet som han genomled. Han genomled den vrede som hans folk borde ha genomlidit. Han gjorde det som en ställföreträdare. Han drack bägaren av Guds vrede i vårt ställe. Och när vi hör hans förtvivlade rop, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det rop som vi syndare borde ha ropat. Han led i vårt ställe. Han ropade i vårt ställe och han dog i vårt ställe. Och därför är svaret på hans rop: Gud har övergivit dig därför att du står i deras ställe, de som han har gett åt dig. Du måste betala till fullo för deras synder. Den som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så skriver Paulus. Och så säger Paulus i Romarbrevet i den 24 versen, 3 och 24. Ja, det var ju där vi var, förlåt. Vi är friköpta av Jesus Kristus. Det utvecklar han sen i nästa vers, 25. Där han säger, Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Och när en jude hörde den här texten så visste han omedelbart och exakt vad Paulus menade. Det pekade på nådastolen som fanns i templet. Överste prästen skulle ju en gång om året gå in i det allra heligaste templet. Och med sig skulle han ha blodet av ett felfritt djur. Ett djur som har slaktats som en ställföreträdare för folket. Ett djur som fick bära det straff som folket hade förtjänat. Och prästen skulle stänka blodet på nådastolen inne i det allra heligaste. Och budskapet var ju, ja, vi är syndare och syndens lön är döden. Men på grund av Guds barmhärtighet så har du, fader, ordnat så att en annan kan ta vår plats. Och nu har detta djur dött i vårt ställe. Här är beviset. Och så säger Paulus här i vår vers i Romarbrevet 3. Att nu är det inte längre blod från ett felfritt djur. Nu har Gud låtit Jesu Kristi blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Nu är det Guds son. Inte någon bock. Det är Guds son som är ställföreträdaren. Och efter att ha stängt blodet på nådastolen så skulle prästerna ha gått ut ur det allra heligaste. Och han skulle ställa sig inför folket och han skulle förkunna Guds frid. Han skulle ropa, Herren välsigne dig. Och Herren bevarar dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Shalom! Vänner, här har vi de goda nyheterna. När vi ser på korset och ser detta lidande, denna vanställda, förstörda människa så kan vi tänka, där är jag. Det där är min död. Och när vi hör honom ropa att det är fullbordat, så kan vi dansa av glädje i fullständig visshet att min död har burits av en annan. Vår död har dött i Jesu Kristi död. Han har gett sig själv som ett försoningsoffer. Han har genomlidit den vrede som skulle bli vår andra död. Han kastades ut i mörkret utanför. Han kastades ut i sjön av eld i vårt ställe. Han har verkställt, fullbordat försoning. Vår död har dött i Kristi död. Det är de goda nyheter som korset förkunnar. Och det är inte goda råd. Det är ett glädjebud om att friheten har vunnits åt dig. Att segern är fullbordad. Att döden är död. Och frågan som återstår är ju, tror du på detta? Ser du hur Kristi lidande på korset är ett försoningsoffer för dig? Sluta då att försöka frälsa dig själv och lev i tacksamhet över den fred och den frihet som är vunnen åt dig. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Fader, ord räcker inte för att beskriva storheten i detta glädjebud. Orden sviker oss när vi ser detta drama utspelas. Tack, gode Gud, för att du inte höll något tillbaka, utan för att du uttömde din vrede över din evige son i syndares ställe. Och jag ber än en gång för församlingen. Låt orden få bära in i hjärtat enligt din vilja. Amen.